Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Babys podcast. Idag med mig, Carina, barnmorska, och med en fantastisk gäst som inte bara är mamma till 4, utan hon är folkbildare, kan man säga, bloggerska, gör stor skillnad för många ammande kvinnor i babybaby.se. Välkommen, Lisen Forsberg.
Tack så mycket.
Så jag rätt?
Ja. Och tack för de fina orden.
Ja, men alltså du har ju blivit babybaby.se med hela Sverige.
Wow, ja. Menar du det?
Ja, jag menar faktiskt det. För att dina videofilmer om amning och bloggtips också vet jag sprids överallt. Bara för att det är så bra tips. Du är inte medicinskt utbildad, men du har ammat 4 barn. Du sa till mig innan att du hade kanske en sämre amningsupplevelse med första barnet. Men fick revansch.
Ja,
2, 3, 4. Och sen, som jag sa, folkbildare. Därför att du ville göra skillnad för andra också.
Ja, jo, det är det jag vill, om jag kan.
Ja, ja, men du gör det. Jag vet ju att när jag håller amningsutbildningar så har jag vissa videor som jag tycker att mina kursdeltagare ska titta på, och därmed så rekommenderar jag då vissa länkar, såklart. Men för att börja från början, varför är amning så viktigt?
För mig?
För dig?
Ja, det blir nog, jag vet inte riktigt var man ska börja där, för det är egentligen liksom djupt existentiella frågor. Varför amning kanske är viktigt för någon men inte för någon annan. Men jag kände när jag fick barn att det här var någonting som jag absolut ville göra. Jag tyckte att det verkade, det var nog inte så mycket liksom hälsoaspekterna, molekylerna i bröstmjölken och så, utan att det verkade mysigt, att man knyter an till sitt barn och det där. Att sätt att få gos och kontakt. Det är svårt att sätta fingret på det, men det var någonting som jag, det kanske inte med det är svårt att förklara så här logiskt, men det var någonting som jag ville göra känslomässigt, att amma.
För att amma är ju inte bara att ge barnet mat, precis som du säger, utan det handlar ju om trygghet och närhet och att barnet får snutta ibland utan att kanske vara jättehungrigt. Idag så pratar vi om det du har skrivit om tidigare, 22 skäl att läsa om amning i förväg. Och den här förberedelsen är ju viktig. För vi vet att det är ju inte bara fysiologiskt att amma, det är extremt mentalt. Och förberedelsen gör skillnad, att veta om vad som kan hända innan. Det handlar om att få en positiv bild av att amma. Det handlar om att få lite pepp. Och det kan ju du förmedla. Så listan med de här 22 tipsen eller skälen som du nämner det, tänkte jag att vi tar lite i turordning. Men varför först är frågan till dig vad ser du att den här förberedelsen har för betydelse?
Mycket handlar om gammal hederlig kunskap, helt enkelt, tänker jag. Om viktiga saker om hur amning fungerar. För amning är lite, det är inte så klart som korvspad alla gånger hur det funkar. Det kan vara liksom nästan lite, man kan tycka att det är ologiskt hur det fungerar. Till exempel om man sitter hemma och ammat och brösten känns som tomma, sladdriga påsar och barnet kanske är missnöjt. Och så tänker man, ja, nu är mjölken slut. Nu finns det inget kvar, det känner jag. Eller, nej, det finns ingen mjölk i de här brösten. Alltså så, lite så gick mina tankar när jag hade fått mitt första barn. För att jag visste ingenting. Det jag inte visste var att när brösten är så där utsugna och mjuka efter mycket amning, då går mjölkproduktionen på högvarv. Att ju mer så att säga, tömda inom citationstecken, jag säger citationstecken eftersom brösten blir aldrig helt tomma på bröstmjölk så länge man ammar, det produceras hela tiden. Men ju mer tomma de känns, desto starkare signaler går till hjärnan om att göra mer mjölk i kroppen. Och vet man inte det, så är det ju hemskt lätt att misströsta, tänker jag. Det gjorde jag i alla fall i den situationen. Istället för att tänka, bra, heja bebisen. Amma mera, för nu blir det jättemycket mer mjölk. Fortsätt bara, påt. Sådana saker.
Ja, och det är ju fysiologin som är jätteviktig. Och viktig att veta om. Men sen är det ju väldigt olika för olika ammande kvinnor.
Ja, verkligen.
För att barnen är ju olika. Och det har väl du också märkt med dina fyra olika barn, att de ammar på olika sätt.
Mm.
Och där tänker jag återigen då till den här bra idén som du då har kommit med, att ge de här tipsen innan i förberedelsen. Jag försöker på mina amningskurser också säga att kom innan, inte precis när du har fått barn, utan det är ju jätteviktigt att få den här informationen om hur det funkar för att kunna förbereda sig på bästa sätt.
Man får inte bli liksom panikslagen i onödan, eller hur?
Nej, absolut inte.
Så att man kan ha lite is i magen och tänka att det här det kommer lösa sig. Liksom.
Mm. Mm. För i de allra flesta fall så är det ju faktiskt så att vill du amma så kan du amma. Mm. Inte alltid,
men nej, inte alltid.
Det är allra sant. Flesta fall. Så att det är ju viktigt att ha med sig från start en fundering på hur jag vill amma, om jag vill amma. Att amma är kanske inte för alla. Och då måste vi stötta det. Men det finns ju väldigt mycket i det här med att mata barn, att ha dem ändå nära. Så att det är mycket av de här skälen till att amma eller förberedelsen, de vänder sig ju även till de som då väljer att flaskmata sina barn. Håller du med om det?
Ja, och jag försöker också, om jag får bara inflika, vara väldigt tydlig med mitt bloggande om att jag liksom inte förespråkar amning, utan jag förespråkar att alla ska få göra det de själva vill och det som funkar för dem. Det som funkar i vardagen och känns bäst i hjärtat och i kroppen. Men att alla ska, hoppas jag, någon gång ha möjlighet att göra informerade val. Så att man kan välja. Vill jag amma, ja då ska jag få bästa hjälp att göra det.
Mm.
Vill jag delamma, alltså ge ersättning och amma, så ska jag få bästa hjälp att kunna göra det. Vill jag inte amma alls så ska jag självklart också kunna få bästa hjälp med det. Men så ser inte verkligheten riktigt ut alla gånger. Och sen så är det som du säger, alla har inte, alltså alla barn är olika, alla föräldrar är olika. Det går inte alltid riktigt som man har tänkt. Men det här jag sa förut, att ha is i magen och tänka att det kommer att gå bra. Alltså väldigt många gånger så går det ju bra om man har bara lite koll i förväg.
Ja, och för de flesta så är det ju lite som att lära sig gå eller cykla. Så man måste ju träna sig tillsammans. Man har inte gjort det här tidigare med det här barnet. Och därav så är det här samspelet som ju är så viktigt. Att känna att ge det tiden. Man behöver tid. För de flesta så funkar det inte direkt. För en del gör det. Barnet suger direkt på förlossningen eller operationsbordet efter ett kejsarsnitt. Men för de allra flesta så tar det tid. Och tidsaspekten är ju någonting som kommer upp sen också i de här punkterna som vi tar upp idag. Men de bästa verktygen i den här amningsverktygslådan tycker jag att vi ska gå igenom. Vad tycker du, Lisen?
Ja, det låter som en bra idé.
Och då vill jag, innan du börjar med det som du säger nummer ett, kanske inte alltid är superkronologisk ordning, men det gör ingenting. Men jag skulle vilja säga att råmjölk, kolostrum, vad vet du om den?
Det kallas ju mjölken som finns i brösten redan under graviditeten, eller hur?
Ja.
Som är, den är väldigt, väldigt små mängder, men superkoncentrerad med diverse nyttigheter. Och det är den lite, den kan vara lite genomskinlig eller gulaktig, lite seg. man klämmer på brösten så kanske de första dagarna så kommer det bara ut en enstaka droppe. Men det är som det ska vara. Det kommer inte så mycket mer precis i början,
nej,
eller hur?
Nej, det är inte någon stor mängd. Så därav så kan man inte jämföra det med om man ska flaskmata barnet. För då blir det mer tydligt en mängd. För råmjölken, den första mjölken, den är så, innehåller så mycket fett och energier som inte den här ersättningsmjölken gör. Så därav är det droppar som kan räcka i början. Och ju mer barn suger, ju mer stimuleras, ju triggas då produktionen igång. Men till din första punkt, vad har du satt där?
Jag kommer inte ihåg, jag måste kolla. Ja, det var några år sedan jag skrev det här.
Ja, ja. Var det? Då kan jag säga så här att det är någonting som vi kallar hands off.
Ni barnmorskor?
Vi barnmorskor kallar det hands off. Vad säger du då?
Ja, nej, men det låter väl bra. Och det har jag hört i uttrycket nämnas mycket. Det är det här att man helst, om det går, ska försöka att inte mecka och pilla med bebisen och mamman onödigt mycket första timmen sådär, efter födseln, eller hur? Låta förälder och barn få lära känna varann hud mot hud och barnet söka sig fram till bröstet om det går, ostört. Så man inte där grejer för mycket. Är det inte så ni tänker?
Jo, så tänker vi. Men det är inte alltid att det funkar så. Och det kan jag se. Att vi är ju väldigt olika barnmorskor på olika avdelningar och så vidare. Och vi vill gärna ibland få det att funka direkt. Men jag håller med dig att vänta ut barnet lite grann. Barnet kan behöva vila sig lite innan det suger också. Att bara få den här närheten, lukten, känslan av att ligga nära mamma. Att nu vara utanför livmodern, om det nu är kejsarsnitt eller en vaginal födsel, är väldigt viktig. Så att inte forcera det, utan låt barnet prova själv. Och det har ju du skrivit också, att forskning visar att det är bra att barnet får börja träna själv. För att då har det kanske bättre förutsättningar med att det gapar upp större. Och det är ju bra för att vilja ta bröstet. Sen är det ju att vara väldigt nära handlar ju om en stimulering i sig som är viktig. Så låt barnet prova själv.
Din barnmorske kollega Kristin Svensson vid Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset, hon har forskat jättemycket om det här.
Ja,
och sett att barn, eller hur, går igenom,
ja.
Alltså friska fullgångna för det mesta då. Barn går igenom 9 instinktiva stadier, bara man lägger dem mage mot mage på bröstet på föräldern efter födseln. Att de börjar söka, picka, kravla, eller hur? Och till slut så är det faktiskt många som mer eller mindre för egen maskin gapar upp och tar bröstet. Ja. Inte alla. Mitt senaste barn som sover på min mage här i Bärsele, han gjorde inte det. Men det gick bra ändå.
Adrian är med i studion.
Men många bebisar kan faktiskt göra det, bara man inte stör dem för mycket. Så det är ju himla häftigt, eller hur?
Ja, men absolut.
Så
tipset är väl ändå där att våga prova. Och vi vill ju gärna att saker och ting ska ske direkt. Men här, vänta ut. Du har en punkt nummer 2 och det handlar mer om teknik.
Att det är rätt vanligt att man får ömma bröstvårtor i början.
Ja.
Ja, men att det går nästan alltid att göra någonting åt det.
Ja,
genom att öva på hur man håller barnet och hur att barnet får söka bröstet så man inte bara petar in bröstvårtan med en gång. Men att det är, man låter dem söka och slicka och böka lite helt enkelt vid bröstet, eller hur? För det är också instinktiva beteenden. De behöver lite av det där bökandet för att kunna gapa stort sen. Och att man övar sig hur man håller barnet och att de gapar stort så de får in mycket bröst i munnen och inte bara suger på toppen av bröstvårtan, för då kommer det att göra ont, eller hur?
Absolut. Och många gånger där så tycker jag att man har barnet kanske lite för långt ifrån sig. Att se till att barnet ligger väldigt tätt, väldigt nära, kanske närmare än vad du har tänkt från början. För barn kan andas så länge vi inte håller bakom huvudet, vilket vi ju inte rekommenderar. Utan stöd bakom nacke, rygg är ju det vi rekommenderar. Och sen så att barnet just får gapa upp stort, för då tar barnet ett större tag. De här nätta tagen, små tagen, det är ju de som gör att det oftast gör ont och kan bli sår. Så att tekniken är ju viktig. Och då har ju du gjort en hel del videor om det också, va?
Mm.
Och där är ju viktigt då att vi hänvisar att man kan titta på de här innan.
För att jag fick, när jag skulle få mitt andra barn, och var väldigt orolig för att amningen inte skulle fungera så bra, eftersom det inte hade gjort det med mitt första barn. Då fick jag, tjatade mig till, tror jag, en träff på amningscentrum på Södersjukhuset. Redan dag 2, tror jag. Man får egentligen inte komma så tidigt, men jag var väl så enveten. Och de amningsexperter som arbetade där var helt fantastiska. Och jag fick hjälp av en kvinna, en amningsspecialist, som var väldigt så där resolut att, ja, nej men sitt så här nu, ja, och så håller du så här, nej, inte håll här, handen lite längre ner, mellan skulderbladen, bra, och så vänta nu, ja, nu gapar han stort, nu kan du trycka honom mot dig, tryck lite till, som du sa, och hon sa, ha en hand mellan skulderbladen där och så tryck ordentligt så han inte tappar det här stora fina greppet nu. Och jag satt där och grät av lycka att det funkade. Och sen så tänkte jag att det här, finns det inget liksom svenskspråkigt material om det här? Alltså i videoform. Men nej, det kände de inte till. Och då började gråent så här tanket. Ja, men jag kanske ska testa att göra någonting själv. Vad det lider.
Jättebra ju. Fantastisk idé. För det handlar ju om att ta barnet väldigt nära. När man känner att det gör ont så att det inte glider ifrån. För många har ju en tendens liksom att ta sig till barnet. Alltså det är bättre att luta sig tillbaks och ta barnet till dig. För då får barnet ett närmare tag också. Och att när det gör ont, att man har den tekniken att det ska vara nära nära. Så att inte barnet glider ifrån. För man tror att det är därför det gör ont.
Och att man kan peta in ett litet finger i mungipan, eller hur? Lossa greppet om man känner att det gör ont. Pröva igen.
Pröva igen. Mm. Men då har ju barnet sugit in ett litet vakuum. Att bara dra rakt ut kan ju göra väldigt mycket ondare än när du tar, som du säger, ett lillfinger i mungipan. Det släpper vakuumet i barnets mun och då blir det lättare att göra ett omtag. Så starta på nytt. Tredje punkten, Lisen. Det är hud mot hud.
Mm.
Och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Ja, en lång tid i det lilla barnets liv. Men kanske framförallt i början. Hur går dina tankar om hud mot hud?
Ja, så mycket av det har jag också lärt mig av din kollega som jag nämner, Kristin Svensson, som är barnmorska. Universitetsbarnmorska. Det här vikten av hud mot hud, hur viktigt det är för amningen, inte minst att barnet får mycket sån här hud mot hud kontakt i början, för det stimulerar, om jag har förstått saken rätt, du får rätta mig om jag säger fel här, men att det stimulerar barnets instinktiva amningsbeteenden att ha den här hudkontakten, förutom att deras kroppstemperatur blir rätt så lagom och de blir lugna, och också hos föräldern så frisätts det ju en massa lugn och ro hormoner när man får ha sitt barn hud mot hud så nära. Men att de också, risken är väl att om man pälsar på dem en massa och kanske lägger dem i en vagga 3 meter bort, att de, liksom, de glömmer bort lite grann att vakna till och signalera att de vill amma. Så har jag förstått i alla fall.
Ja, men det är absolut rätt. För att i huden, i nervsystemet, så har det ju, det stimulerar ju till en bröstmjölksproduktion när barn ligger nära. Och gärna hud mot hud. Så jag skulle tipsa om att det här nyfödda barnet har det flera dagar i en blöja. Kanske bara med filt runt omkring. Så att ni kan både mysa hud mot hud. För det, som du nämnde, kroppstemperaturen regleras både uppåt och neråt. På ett väldigt bra sätt. Bebisen känner sig väldigt mycket tryggare med närhet också. Och det stimulerar till bröstproduktion och driver sen ut mjölken. Så att oxytocinet, lugn- och rohormonet, är jätteviktigt. Och där kan man väl liksom säga också till partnern att om nu inte den födande kvinnan har möjlighet att ha barnet så nära sig, så ger det ju också en trygghet för medföräldern att ha barnet nära.
Ja, parten kan vara i högsta grad delaktig där.
Mm.
Bära barnet, kanske i famnen, kanske i en gosig bärsjal, hud mot hud. Och sen så fort som man märker de här tidiga signalerna, att barnet signalerar att det vill till bröstet, så langar man över ungen till den ammande igen. Alltså att barnet vrider på sig eller för händerna till munnen eller smackar. Eller det finns många sådana här tidiga amningssignaler. Så en eventuell partner, eller det kan ju vara någon annan också som hjälper den som har fött, de har en jätteviktig och fin uppgift där, tänker jag.
Absolut, och det kommer vi in lite mer på. Men det här med då, när vi var inne på att flaskmata, så är det ju också så att hud mot hud med medföräldern eller kvinnan som har fött barnet, är det lika viktigt att då barnet kan ligga hud mot hud även vid flaskmatning. För det är ju även där tryggheten, närheten, som gör den här stunden till en lugn, fin stund för båda.
Ja, alltså hud mot hud är ju ingenting som är... Alltså den kontakten och det myset är ju ingenting som är exklusivt för ammande. Utan det är väl bra överlag, eller hur?
Absolut, är det det. Hela livet.
Och jag menar, även om man flaskmatar enbart, så behöver man ju märka sitt barns hungersignaler också.
Mm.
Och det märker man lätt om man har barnet nära och hud mot hud.
Mm. Du har barnet, eller barnen har ju burit mycket i bärsjal.
Mm.
Och hud mot hud också, i bärsjalen.
Ja. Ja, det kan ju bli lite svettigt, bror. Också, man kan ju vilja sätta på en liten tröja eller ha någon liten handduk emellan ibland. För det kan, speciellt om det är sommar och varmt, så kan det bli rätt svettigt med hud mot hud inuti en sjal. Men, ja. Jo, men det har vi gjort. Både jag och min partner har burit mycket.
Precis, det blir svettigt för dig, men barnet reglerar sin temperatur på ett bra sätt.
Ja, barnet har sällan klagat, även när jag har känt att jag håller på och badar i svett.
Nej, men precis. Men du, det här med tiden då, när vi ammar, det är ju en viktig aspekt. Att veta om att det inte bara tar tid att komma igång med amningen för vissa, utan att det ser olika ut vid olika amningar, vid olika mål.
Mm.
Vad säger du där?
Där vill jag gärna referera till en annan klok kollega till dig, Mia Westlund, som är barnmorska i Göteborg och som har jobbat länge som ideell rådgivare inom amningshjälpen. Men hon har sagt det här att små barn är ju som vi vuxna. Man vill inte alltid äta lika mycket, och definitivt inte på bestämda klockslag alla gånger. Jag menar, ibland vill man ha en tugga av ett äpple och så är man nöjd en stund. Ibland vill man ha en mun vatten. Ibland vill man ha en femrätters middag i lite steg sådär. Man får inte äta alla fem rätterna på en gång, då blir man ju proppmätt, men man kanske vill ta dem lite pö om pö. Och så är ammade bebisar också. Ibland tar de bara en liten slurk och ibland äter de mer. Ibland vill de kanske amma flera gånger i timmen. Andra gånger så går det flera timmar emellan. Men att det är sin ordning, det är så det funkar.
Det är så det funkar, och det är väldigt olika.
Mm.
I början så kan det dock vara bra att man inte ligger bara kanske några minuter, utan då vill man ju ha igång bröstproduktionen än mera. Så då kan det vara viktigt att man kanske ammar en kvart, 20 minuter, en halvtimme. Men det är ju också beroende på hur många gånger per dygn man ammar. Vi brukar säga minst 8 mål. Och tittar man på tidsaspekten emellan där, så är ju inte den alltid klockren vart tredje timma. Så funkar det på vissa kliniker tyvärr. Men det är ju för barn som inte kan försörja sig själva på ett bra sätt. Alltså, det kan vara barn som är väldigt stora, som behöver mer mat. Det kan vara små prematura bebisar som behöver regelbundet mat vart tredje timma, som man behöver väcka av den eller andra medicinska anledningar. Men annars, har du ett barn helt normalt som mår bra vid födseln, så tar den ju själv vad den behöver. Men att vi ser till att det blir mellan 8 och 12 mål per dygn.
Får jag inflika en sak där? Jag skulle säga, vad gäller den första tiden med mina ammade barn, så 12 amningstillfällen per dygn skulle jag nog säga var i underkant. Ja. Och definitivt 8. Alltså de har ammat betydligt mer än så.
Mm.
Men man kan ju också, man kan byta bröst till exempel.
Ja.
Om bebisen somnar till efter några minuter, eller hur?
Ja, såklart.
Så byter man bröst och så kan man byta tillbaka till det första igen och byta igen.
För många är det ju väldigt mycket amning första dygnen. Och det är ju just för att man vill stimulera, trigga igång bröstproduktionen. Så att, som du säger Lisen, 12 gånger, 14 gånger, 20 gånger, ja, så kan det se ut. Och vad är det som händer på nätterna då? Vad har du för erfarenhet av att amma på nätterna?
Hur tänker du då?
Nej, men har du ammat mer eller mer sällan på nätterna?
I början.
I början.
Men jag har nog varit, alltså, vården rekommenderar ju i början att man ska försöka att inte låta det gå mer än 3 timmar mellan, kanske 4 timmar mellan på natten eller så. Det är de rekommendationer jag har fått höra i alla fall. Så att jag har nog försökt att väcka i alla fall i början. När det har gått 3 timmar. För att se till att den där lilla bebisen får sig en slurk. Sen vet inte jag, om du frågar mig hur ofta jag ammat på natten, så har jag ingen aning. För jag har sovit bredvid bebisarna och de har tagit för sig rätt mycket. Och jag har somnat om rätt fort, så att jag vet inte riktigt.
De flesta som jag möter, de ammar ju mycket mera nattetid. För det har ju varit en stor del av, i slutet av graviditeten, barnets livmoderliv också. Att man har piggat på sig på nätterna. Det är mycket oxytociner som det handlar om. När mamma själv är lugn och så vidare.
Mm.
Då är man i en trygg miljö och så vill man amma. Så att många bebisar vet vi ju är vakna väldigt mycket just nattetid i början och vill amma. Och där handlar det återigen inte bara om mat, utan det handlar om närhet och trygghet. Och jag skulle nog säga att det där med var tredje timma för pigga, normalstora, friska barn är nog inte längre så att det måste klockas, utan mer det här att vi tittar på att barnet får i sig minst 8 rejäla mål per dygn. 8-12 brukar vi säga. Och som oftast så blir det mer. Så det är helt normalt att det blir så.
Och blir det mycket amning på natten kan jag tänka. Och man har en bebis som inte är nöjd med att ligga i den där spjälsängen eller vaggan eller vad det nu kan vara. Om man inte får sig en blund. Så finns det en hel del skrivet om hur man kan samsova och göra det på säkrast möjliga sätt. Det är tips.
Precis, och vi har faktiskt ett avsnitt med docent och barnöverläkare Stefan Johansson där vi har pratat om samsovning och hur vi gör det. För att vi vet att även om på vissa håll inte rekommenderar det, för det finns en liten risk för plötslig spädbarnsdöd, liten risk, så gör ju föräldrar det som man känner instinktivt är bra för sitt barn och praktiskt såklart. Och då har vi pratat om det, att man kan ha en bädd i bädden, ett sånt här litet nestpodd, vad du kallar det, och hur det ska då placeras för att det ska vara så säkert som möjligt. Så att det finns ett helt avsnitt om som ni kan gå in och lyssna på. För vi vill ju såklart att vårt barn ska må så bra som möjligt.
Får jag flika in ett pyttelitet tips bara?
Absolut.
Jag har en text på min blogg babybaby.se som heter Sova med bebisen, bra för amningen. Och där har jag intervjuat en brittisk sömnforskare som också
intressant.
Varit med och tagit fram rekommendationerna i Storbritannien, som är lite så här mindre hårda kan man säga än de i Sverige, alltså de officiella rekommendationerna. För där passar man också på att ge föräldrar tips om hur man samsover säkert och så. Det gör väl i och för sig Socialstyrelsen också, men de är liksom lite mindre. De säger själva där att vi vet att många samsover, även om det inte rekommenderas, så vet vi att det sker, och då så ska det ske på säkrast möjliga sätt.
Klok.
Så i den texten så berättar hon bland annat hur alltså ett säkert sovarrangemang kan se ut, och också att man har studerat nyblivna föräldrar, hur de sover med sina bebisar, och konstaterat att de flesta ligger på ett sätt så att bebisen faktiskt ligger väldigt säkert. Att föräldern ligger kurvad kan man säga på sidan och bildar ett litet säkert utrymme för barnet. ja, nu kommer inte jag ihåg allt hon sa, men det är tips, lästips i alla fall.
Ja, men precis. Ja, men, och som sagt, vi har ett helt avsnitt om det också, att det här bädden, podden, vad du nu kallar det, ska vara högt upp, för att vi vet att det finns en överfallsrisk, och det finns ju, det, den risken blir lite mindre. Mm. Om vi lägger barnet högre upp och så vidare. Så att vi ska inte sova med barnet på bröstet, det rekommenderar vi inte, för där har vi sett olyckor. Men som sagt, man kan titta på din video och man kan lyssna på vårt avsnitt, för det är ett viktigt avsnitt också, vad svenska rekommendationer säger.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, vidare. Vad har du?
Vad skrev jag mina tips? Jo, du var inne på det här att det kan bli väldigt mycket amning och att det är helt okej. Okay. Det var vi redan inne och snuddade vid.
Ja.
Att bara för att ens barn suger mer på bröstet än de där 8 eller 12 gångerna så betyder det inte att någonting är fel med största sannolikhet, eller hur? Utan det är så det kan te sig. Och inte bara de första dagarna utan kanske de första veckorna ibland. Mm. Eller att det går fram och tillbaka. Så att, eller hur? Att barnet har några dagar när den suger som en liten galning för att få upp mjölkproduktionen ett snabbt till. Eftersom det ju mer mjölk som lämnar brösten desto mer görs det.
Ja, precis.
Så att man är beredd på det.
Väldigt klok.
Så jag tänker att det är bra, inte bara det här du sa inledningsvis, att ha liksom en positiv bild av amning men också en realistisk bild,
ja,
eller hur?
Absolut.
Alltså här kan det se ut, det kommer inte se ut så under hela amningsperioden.
Nej.
Men mellan varven, absolut, kan det vara så. För många i alla fall, att bebisen vill suga jättemycket.
Ja, men det är hur. Och för många så tar det flera veckor innan du har kommit in i den här etablerade amningen. Och det är ju, kan vara en väldigt tuff tid. Men att stå ut, för vill du att det ska funka, som sagt, då funkar det för de flesta. Men jobbet
med
har ni.
Med bra stöd.
Ja, med bra stöd. Och lyssna på det här, bra tips innan. Och inte bli avskräckta. För det är ju faktiskt så att för de flesta så funkar det, återigen. Och då är det väldigt mycket mer än bara den här otroligt mysiga stunden.
Mm. Och för en del funkar det väl klockrent från början?
Absolut.
Inte ett bekymmer?
Nej, absolut är det så. Och det ser jag ju både efter kejsarsnitt och efter vaginala födslar. Att vissa barn, de är på hugget direkt, fattar precis hur de ska göra. Så att vi är olika. Men partners stöd då? Nu kommer vi dit igen. Vad kan man göra för en icke-ammande partner? För ett jättestort stöd är man ju, och viktig är man.
Ja, det var en punkt däremellan, men vi kanske hoppar över den.
Ja,
eller?
Okej. Ja, men då tar vi den. Ja. Vi tar partnern först, så tar vi den sen.
Partnern, eventuell partner eller vem det nu är som stöttar den. Det kan ju vara en förälder också till exempel som är där och stöttar den. Men att få det stödet av någon närstående är jätteviktigt tycker jag. Och att den personen gärna får ha byggt på med lite kunskap om amning innan också. För att det finns inte så stor kunskap i samhället om hur amning fungerar. Och har man lite koll, då blir allting lättare. Inklusive om ens partner då har koll.
Och där är det väl också att kunskap är ju makt och trygghet. I
högsta grad.
Jag brukar också tipsa om att bekräftelse är jätteviktig. till den som ammar. Alltså att partnern bekräftar den ammande kvinnan. För att det är ju stunder som kan vara mer tuffa i det här. Så att man behöver den här bekräftelsen. Och då vet vi att har vi en partner, forskning visar alltså att har vi en stöttande partner i amningen så ammar kvinnor längre.
Mm. Jag får med att jag läste någonstans, men jag vet inte om det stämmer, att stödet från partnern är den enskilt viktigaste faktorn.
Mm,
för
det stämmer.
För att ja, den som har fött ska kunna amma som önskat.
Det stämmer. Vad kan vi mer tipsa partnern om? Eller den som
ja, men det är det här.
Vid...
Lär er de tidiga hungersignalerna som vi var inne på tidigare. Alltså när bebisen med små försynta små tecken signalerar att den vill till bröstet. För det är så himla mycket enklare och skönare för alla om bebisen inte hinner jobba upp en hunger som leder till att den börjar gallskrika till slut. För det är jobbigt när bebisar skriker och det är synd om dem och det är svårare att lägga en skrikande unge till bröstet. Så att det är bättre att fånga dem när de ger de här lite mer subtila tecknen på att de vill amma. Som att de för händer till munnen eller verkar oroliga, lite rastlösa, pickar mot den. Det är en ganska sen hungersignal faktiskt. Då visar de tydligt att de är hungriga. Så att fort som attan då langar över barnet till den som ammar. Det skulle jag säga är kanske nummer ett som partnern kan lära sig. Och om det känns segt att gå omkring och bära hela tiden så kan man använda bärskjol.
Ett mysigt sätt att vara med sitt barn. Jag tänker också praktiska grejer. Som att se till att de där dammråttorna hemma kanske är borta så man slipper stressa över dem. De är inte att bry sig om alltid, men om man stör sig på det så kan det vara en stress i sig. Vi vill få ner stressnivåerna, få en lugn oro eller en lugn stund. Det är ju absolut så att det triggar igång amning, bröstmjölk än mer. Men även det här att se till att det finns mat och dryck.
Ja. Man kan ju bli hungrig som få och törstig när man sitter och ammar. Och så kan man inte ta sig någonstans för den där lilla bebisen har precis somnat. Och det där vattenglaset är bara 20 centimeter för långt bort.
Ja, precis.
Så att man kan behöva mycket hjälp med mat och dryck och så.
Musik är någonting som jag rekommenderar innan förlossning, alltså under graviditet, under förlossning men även i amning. Om du har lugn, härlig musik så är det ju ändå så att våra sinnen påverkas mera positivt. Att du släcker ner belysningen. Oftast har vi väldigt starkt ljus hemma. Vi kan släcka ner belysningen så att våra sinnen kommer ner i något lugn och ro. Det är också oxytocinet som ju då driver på bröstmjölken på ett bra sätt. Att man ser till att man kanske gör lite extra för den ammande kvinnan att köpa hem blommor, doftljus eller någonting som också.
Jag skulle säga att pizza går före blommor alla dagar i veckan för min del.
Ja, men okej. Okay. Ja. Men när du redan har fått pizzan och maten och drycken så kan man liksom sätta miljön där hemma. Det är mer det jag tänker
förstår.
På att komma in i en härlig miljö. Mm. För där kan ibland vårdmiljön första dagarna vara lite stressande för alla. Man hör barn runt omkring sig på BB som skriker och man kanske inte har fått absolut det stöd som man behöver för att etablera eller komma igång med amning. Och då brukar det i alla fall funka bättre i hemmiljö där jag känner mig lugn och som Kerstin Unes Moberg säger som är expert på oxytocinet, hon säger att ja, du ska in i det där, du ska ha runda former och så ska du in i det familjära. Och där händer det mycket i oss. Så ja, partner eller den vi har bredvid oss som kan vara hemma kanske första dagarna, veckorna, månaderna är viktig och kan vara ett jätteviktigt stöd som vi sa för att fortsätta amningsperioden.
Och där kan det också vara, tänker jag, bra att fundera över i förväg att om det finns möjlighet praktisk, ekonomisk och så vidare precis som du är inne på att en eventuell partner kan vara hemma längre än de där 10 dagarna som är vikta Nu vet jag inte exakt hur systemet fungerar nu för tiden. Men det finns ju för en del i alla fall möjligheter att kanske ta mer föräldraledighet eller semesterdagar. Man kan fundera på det. För det är väldigt mycket värt att ha en till person hemma i början.
Något mer om partnern? Något tips som du har utöver det vi har gått igenom?
Nej, men
mer det praktiska, tänker jag. Och också lära känna signaler. Ha bebisen nära. Och det kan ju vara också att ta de här kanske lite jobbigare perioderna när barnet inte riktigt vill komma till ro och så vidare.
Mm.
Så att mamma själv får vila.
Min partner, jag vet inte hur många bilder jag har publicerat på min blogg och Instagram av min kille som vankar av och an på loftgången utanför vårt hus. Vi bor i ett sånt flerfamiljshus med bebis. Och det var sommaren 2018 när den här lille som jag har i famnen nu föddes. Det var en varm sommar också. Och det var mycket kvällsoro. Det är ju jättebra att känna till det begreppet. Att bebisar kan vara oroliga och stöka på kvällarna.
Mm.
Och inte tyckas vilja ta bröstet. Fast de egentligen nog vill det, men de är övertrötta eller vad det nu kan vara. De förmår inte riktigt. Och då kan man behöva lugna ner dem en liten stund innan de kan ta bröstet igen, eller hur? Och då är det perfekt med till exempel en partner då som kan vanka lite av och an med bebisen i famnen eller i en bärsjal på en loftgång. Jag och min granne, vi fick barn samtidigt, så vi gick på varsin loftgång. Hon gick på vad heter det, ena våningen och jag på nästa med våra bebisar. Och våra pojkvänner gick också fram och tillbaka där. Och så ibland träffades vi och tog en kaffe. Så att det är en jätteviktig del också. Den här lugna, övertrött, skrikande bebis så att den förmår att ta bröstet.
Och då vill ju barn vara väldigt nära. Så att det är mer värt att ha dem i bärsjal eller i famnen än att lägga ner dem i vagnen som oftast.
Ja, det gillar de ju många gånger inte. Eller ibland gör de ju det, men långt ifrån alla bebisar tycker att det är roligt att ligga i en barnvagn.
Tipset också är ju att hålla barnet väldigt, väldigt nära dig även där. Alltså att du trycker barnet nära in till dig. För det har ju legat tätt i magen i livmodern under en väldigt lång tid. Så att få ligga väldigt tätt nära dig gör också, eller ger en trygghet. Tipset är också att ha ett lillfinger som du vänder upp och ner på in i gommen så att barnet kan bara komma till ro, få snutta lite grann om man nu inte har börjat med napp innan eller vad man har gjort. Och det rekommenderar vi inte första dagarna. Nu gör man som man vill, men det kan vara bra att vänta några dagar för att få in den här sugtekniken riktigt innan man tar napp. Men då kan lillfingret vara ett bra knep. Att ta det upp i gommen, i den bakre gommen på bebisen, där den har sina sugerreflexer. Och bara få liksom lugna ner sig lite grann innan den sen får komma.
Så byter man raskt ut det där fingret mot tutten.
Och, ja, men så kommer den till mamma och får amma. Och tillbaks då till punkter som vi glömde förut. Vad hade vi där? Eller vad hade du satt på din lista där, Lisen?
Jag skrev väl att det är bra att veta att om man ammar och ammar och ammar så känns det som att det här räcker inte, barnet blir inte nöjt. Man frågar sig, räcker verkligen mjölken? Och så tar man fram en flaska med bröstmjölk eller ersättning. Många gånger blir det ersättning då. Och så ger man det till bebisen och så klunkar de i sig hela innehållet och så blir man jättedeppig. Man tänker, det där var ju stackars min bebis som var så hungrig och jag hade inte mat nog. Det här var väl bevis om något på att min mjölk inte räcker. Och det är väldigt lätt att man drar den slutsatsen. Det har jag också gjort med mitt första barn. Men det jag ville ha sagt här i den här listan var att när det här sker så det måste inte alls nödvändigtvis vara ett tecken på att mjölken inte räcker. Utan det är rätt lätt att svälja innehållet i en flaska. Det rinner lite fortare många gånger och bebisen behöver inte jobba lika mycket för det.
De är ju lata av naturen, de här små. Så de tar ju oftast det som är enklare och det är ju oftast
ersättning. Det gör vi väl alla.
Ja, exakt.
Och ersättningen är dessutom mer svårsmält för magen. Bröstmjölk är väldigt lätt smält och rinner fort. genom. Så att då kan de liksom bli däckade och sova i flera timmar med full mage. Och man drar slutsatsen att, åh gud, nej, men så här länge har han ju aldrig sovit tidigare i sträck. Han behövde verkligen mat. Oj, oj, oj. Liksom. Han behöver ersättning. Men alltså, vill man inte ge ersättning så är det ändå, det är värt att hålla det här i bakhuvudet. Att bebisar, de äter lätt det som erbjuds. Och jag tänker själv att, alltså, bröstmjölken kommer ju oftast i ganska små portioner. Det är därför som man får amma ofta. Huvudsaken är att man kommer upp i rimlig dygnsmängd, eller hur? Sen spelar det ingen roll om det var 8 gånger eller 24 gånger. Nej, men bara man kommer upp i samma mängd. Mm. Och jag tänker det är likadant som om jag är på jobbet och så går jag och äter sushi-lunch med mina arbetskamrater. Så kanske jag väljer 10 bitars eller 8 bitars sushi. Och efter det så är jag ju mätt, men jag är ju inte proppmätt. Och jag menar, skulle någon komma i personalen och säga, jag erbjuder dig 8 bitar till, så skulle jag ju lätt kunna äta dem där. Eller hur? Ja, tack. Och kanske till och med en efterrätt, vem vet. Och att det är lite så med ammade bebisar, speciellt i början, att de kanske äter lite ofta och blir liksom inte proppmätta varje gång. Men det är liksom bara, vill man amma så, och lilla vän. Får man liksom fylla på med de där sushi-bitarna några per gång många
precis
gånger.
Precis det du gör just nu. Ja. Försöker fylla på med lite bröstmjölk.
Ja, nu är det mest för att ska somna om här.
Ja.
Så att, jag menar, man kan ju vara rimligt mätt även efter 10 bitar sushi. Men man säger inte nej om någon kommer och erbjuder 10 bitar till kanske.
Nej, men så är det.
Eller jag kan inte göra det i alla fall.
Och ibland så kallar vi det ju för matkoma när man har gett ersättning till bebisen. Det som du beskrev tidigare, Lisen, att barn blir så nöjda under en så lång tid som det kanske inte har blivit tidigare. Men det handlar ju precis om det här att vi måste lära oss in igen att ja, mjölken ska portioneras ut till barnet och det ska lära sig att ta.
Ja, och ju mer man ammar igen, ju mer mjölk som lämnar bröstet, desto mer bildas. Sen kommer det ju inte med en gång, den där nyproduktionen. Den där leveransen kan dröja några dagar. Det är därför en bebis kan sitta fast i bröstet mer eller mindre och amma hur många gånger som helst per dygn i några dagar. Och sen har kroppen liksom fattat, eller hur? Att aha, det behövs mer.
Mm.
Och då kommer det mera och då kanske bebisen har en period när han eller hon är betydligt lugnare och ammar lite glesare.
Mm. Så visst är det så att det handlar om extremt mycket tålamod med amning och kunskap och tålamod om att här måste jag jobba på. Här tar det tid vid bröstet.
Sen finns det ju såklart, men det finns ju bebisar som inte suger med helt rätt teknik. Men det är ju både bebisen och föräldern måste ju lära sig tekniken. Och det kan ju finnas situationer när ett litet barn av olika skäl, fel teknik eller problem med motoriken i munnen eller vad som helst, ammar lite för sällan och får i sig lite för lite. Så jag tänkte bara inflika här att naturligtvis så ska man ju kontakta vården om man är rädd för att barnet inte får i sig tillräckligt. Framförallt om ett litet nyfött barn verkar slött, eller hur?
Absolut. Ja. Och det är ju alltid den informationen som vi ger att om tecken finns liksom att man är låg i sina energidepå, då ska man ju såklart höra av sig. Mm. Och det finns ju alltid ett telefonnummer att ringa till då BB första 7 dagarna. Sen är det BVC som tar över så att man ska få uppbackning vad den är och svar på sina frågor och tips och råd.
Och det kan ju vara värt i sammanhanget att tipsa också om aktiv amning, tänker jag. Alltså en del bebisar ligger ju mer eller mindre 24 timmar om dygnet vid bröstet. Och det kan vara normalt, men det kan ju också vara som sagt att bebisen ligger där och mest gosar, att man inte, att den inte får i sig så mycket, kanske riktigt så mycket som den skulle behöva. Och då kan det vara bra att läsa på om aktiv amning och bröstkompressioner. Det har jag skrivit om på babybaby.se också.
Då kan man,
hur man ser till att bebisen helt enkelt ammar på riktigt och inte bara inom citationstecken ligger och gossar. Mm. Även om det är mysigt också. Men det får inte bara bli goss, eller hur?
Nej,
det måste bli riktig mjölköverföring också.
Båda är viktiga.
Och att man, det kan vara viktigt också att lära sig se tecknen på att mjölken flödar.
Ja.
Skillnaden mellan goss och mjölk som rinner.
Ja, jätteviktigt. Men då är vi inne några dagar efter födseln också. Mm. Jättebra tips. Och då har du en video om det också.
Ja, och det kan man ju praktisera redan från början, eller hur? Ja. Aktiv amning och bröstkompressioner, det har jag videor om. Man kan ju redan de första dagarna, om bebisen stökar och verkar... Om de stökar kan man göra bröstkompressioner. Man klämmer om bröstet, det är ganska enkelt egentligen. Mm. Så det liksom manar på flödet, gör att det rinner lite mer på samma tid. Men man kan ju också... Det här med aktiv amning handlar ju om, som jag förstår det, att liksom hålla dem vakna och alerta lite till vid varje amningstillfälle. Mm. Så att de inte bara ligger där och dåsar till.
Precis.
Man får störa dem lite.
Ja. Och det funkar för väldigt många. Så att det är ju ett alternativ också. Och bra att veta innan.
Mm.
Okej, vad har vi sen? Du har en punkt som är fri amning.
Ja,
är det så?
Och det är ju den allmänna rekommendationen numera, eller hur?
Ja, absolut.
Att den generella rekommendationen att amma när bebisen signalerar att den vill amma, eller hur?
Ja, och då är vi inne på det vi pratade om tidigare. Att det inte är liksom klockat var tredje timma, om det nu inte är så att barnet av någon anledning behöver det rent medicinskt. Nej, men minst 8 gånger så har vi tidigare, och så kan det bli en väldig massa fler gånger. Och det är väl det som är fri amning.
Mm. Men att om de är lite för sömniga för sitt eget bästa, så får man greja med de små, eller hur?
Absolut.
Även om de inte signalerar precis där i början, som vi var inne på också.
Exakt, jo, men det ska ju inte gå kanske mer än 4,5 timma.
Det är ganska länge, eller hur?
Det är ganska länge, för då är det ju så att då tar de av sin egen kraft liksom. Och då kan det vara att de inte orkar suga vid nästa tillfälle. Så att inte för länge, då får man mysa, gosa, försöka väcka upp på ett bra sätt och lägga hud mot hud till bröstet för att försöka trigga igång.
Vet du vad jag fick för tips en gång? Jag måste berätta det.
Ja.
Men det var ganska roligt. Jag tror att det var vårt andra barn. Han var så sömnig de första dygnen emellan varven. Och jag blev lite orolig. Så jag tror att jag ringde till BB. Jag minns inte vem jag ringde och sa att jag försöker och, du vet, massera i handflatorna och under fötterna. Och jag försöker greja med honom. Och vi är hud mot hud i bara blöjan och han bara sover. Så var det någon som sa, lägg ner honom på golvet, på mattan. Några sekunder liksom. Jag tyckte, nej, det kan jag inte göra. Det är så himla taskigt. Men så gjorde jag det och så upptäckte han att det var ju inte alls något skönt där på mattan. Det var lite svalt. Så då, jag vet inte om det är någonting att rekommendera. Men sen vet jag att han vaknade till i alla fall efter några sekunder där och ammade jättemycket.
Men det funkade för er?
Ja, det funkade. Det känns inte som man plågade honom så mycket i alla fall.
Nej.
Men ibland kan det ju kännas taskigt, eller hur?
Ja.
Att man liksom vill... Får dem att vakna när de sover så sött. Men det kan behövas precis där i början bara för att se till att de får påfyllning, eller hur?
Ja, men jag har hört också att klä av och ta lite kalla händer på. Mm. Och då känner jag, nej, inte. Det måste ändå vara lite...
Jo, man får inte vara för omild.
Nej. Men mjuka mattan kanske är skönare då.
Mm.
Att väcka upp barnet lite grann.
Men det anledningen till att jag skrev också om det här med fri amning är för att även om det har rått som rekommendation ganska länge, så lever det nog ändå rätt mycket kvar det här gamla tänkandet som fanns väl till långt in på 90-talet, där sjukhusen rekommenderade att man bara skulle amma var fjärde eller var tredje timme.
Mm.
Att det skulle vara schemalagt. Och det gäller inte längre, men det lever kvar i mångas huvuden.
Exakt,
eller hur?
Att det är åt andra hållet också. Att du
och som äldre generationerna som har fått barn, där råden var så, där kan ju ammande nya föräldrar ibland få höra, nej men ska du verkligen amma nu igen? Det var ju bara en timme sen sist och så, för de har fått med sig att det ska inte ske för ofta, för bebisen får ont i magen eller vad det nu kan vara, om man ammar för ofta. Så att det är bra att ha den här kunskapen om att nej, det där är gamla råd.
Ja, men det är det verkligen. Mm. Det finns en sak som kanske kommer till sen, men som jag skulle vilja lägga till där. Det är ju när barn ammar mer eller lite mindre för vissa, så undrar man ibland om man behöver rapa barnet efter varje måltid.
Ja, vad säger du om det? Jag har inte brytt mig om det.
Nej, exakt. Det är bra. Jag säger, det behöver barn inte. Vissa sväljer man väldigt mycket luft. Då får man ju titta på vad barnet har för tag. Och sväljer barn luft så är det klart att emellanåt så kan man lyfta dem över axeln efter att de har ammat. Och de kanske får ur sig den här luften, de här gaserna som de har. För annars så får man ju jätteont i magen. Men absolut inte att man behöver göra det efter varje amning. Titta på barnet.
Ja, man lär ju känna sitt exakt. Barn, eller hur? Mm. Och man hör ju om det liksom är en rap på väg nästan. Ja. Man lär ju känna sitt barn och känna att nu är det nog en rap som sitter där. Och så vänder man upp dem och så kanske det kommer ut en rap. Men det är ju ingenting som man slaviskt måste göra bara för att.
Nej, det behöver man inte göra efter varje amning. Och i början så handlar det också om att tarmarna börjar röra sig. De börjar ju få mat i sig för första gången. Så det är klart att de måste ju liksom börja leva, röra sig. Och det gör ju att det kan bli lite gas i början också. Och då kan man ju hålla uppe barnet lite mer upprätt så att de har lättare att rapa.
Och där är bärsjalen bra igen.
Ja.
För man bär ju barnet upprätt i en bärsjal. Och det blir som en slags, upplever jag, magmassage för det här lilla barnet som kanske har lite gaser. Exakt. Det kommer upp många härliga rapar
i bärsjalen. Det är ju precis som du säger också, att det är ju bra med kanske den här lite massagen på magen, tarmarna också, med lite olja. Men bärsjalen, fantastisk. Vilket hjälpmedel.
Verkligen.
Ja. Yes, fri amning. Vad har vi sen?
Ja, det är också bra att ha med sig vad gäller teoretisk kunskap då, så man blir lite lugnare. Att en nyfödds mage är pytteliten de första dagarna. Eller hur? Det där kan du nog förklara bättre än jag kan.
Ja, nej men storleken på magen är ju pytteliten. Som ett körsbär kan man säga. Och sen så växer det ju ganska snabbt. Så om man ska titta till om man ska flaskmata, så säger man ju att man ska öka upp. Då flaskmatar man, så ger man mat var tredje timma. Och då ökar man upp 10 ml per dag per tillfälle. Hänger du med?
Mm. Jag bara funderar på, kör man inte liksom fri flaskmatning nu för tiden?
Inte om barnet, inte de första dygnen. Aha. För då ska man se att barnet får i sig. Och där är det inte riktigt bra att barnet får i sig för mycket. Ger du 60 ml till barnet i början så kan du ju må väldigt, väldigt illa. Förvisso så kräks det upp det, men det blir en väldig obalans hos barnet. Så att där är man lite försiktig. Sen är det såklart även fri mängd. Där tar ju barnet vad det behöver. Liksom. Mm. Men magsäcken är ju väldigt liten från början. Så det är inte stora mängder som behövs. Och återigen, bröstmjölken är ju mer innehållsrik än vad då tillägg eller annan välling är. Så där behöver man en mindre mängd. Och där vet vi ju inte hur många droppar, vilken stor mängd får barnet i sig. Utan där måste vi ju lita på att de tar vad de behöver och får det.
Mm.
Vad tänker du om det?
Ja, alltså det finns en bild här i mitt blogginlägg om de 22 skäl att läsa på om amning innan du får barn. Som jag har länkat från en annan sida. Där man ser då att dag ett så är genomsnittlig bebis magsäck stor som en körsbär, dag två kanske som en valnöt, dag tre som en aprikos. Naturligtvis är det här rätt grovt, antar jag, skattat, för det beror väl säkert på också en massa andra saker. Men alltså det här var verkligen, verkligen ögonöppnare för mig. När jag, efter att jag inte hade kunnat amma mitt första barn så länge, men skulle vilja amma mitt andra och gick på amningshjälpens fantastiska amningskurs för blivande föräldrar. Då såg jag den här bilden och det var bara så här, wow, vilken grej. Alltså, det behövs ju inte så mycket de första dygnen.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag satt där och grät och klämde på mitt bröst och det kom bara ut enstaka droppar dag tre. Och tänkte, det här kan ju aldrig räcka till en bebis. Men det jag inte visste där var ju att det behövs inte så stora mängder. Och två, jag visste ju inte heller att det här, att man klämmer på bröstet och det kommer ut en droppe. Alltså det är inte så himla lätt alla gånger att få ut mjölk själv ur bröstet, vare sig med pump eller med handen. Att man bara får ut några enstaka droppar säger ju nästan ingenting om hur mycket som kommer in i en bebis mage när den ammar, eller hur? För de har den optimala tekniken. Ja, ja, ja. Alla andra tekniker är ju långt efter i effektivitet. Sen kan man öva upp pumpandet också, så man blir en mästare på det. Och för
det kan man göra, men barnet självt är ju absolut en mästare.
Så man ska inte få panik heller.
Man ska inte jämföra med att handstimulera, handumjölka eller pumpa, vilken pump det än må vara. För att barnet suger mycket mer effektivt som oftast än det du själv kan få ut.
Ja, har barnet en okej teknik eller hur? Ja. Så får de oftast ut mycket mer. Ja. Men det är ju lurigt det där, för man ser ju inte. Bröstet är ju inte genomskinligt.
Nej.
Och bebisens mun är inte genomskinlig, så man ser inte mycket som ringer,
och
rinner.
Och man vill veta exakt för man ska ha kontroll. Men då är det andra saker som man får titta på istället.
Så det var verkligen en ögonöppnare för mig. Jag tänkte att det hade varit så bra också där på BB, tänker jag, när med första barnet, och någon hade sagt det till mig. Men du behöver inte sitta och gråta bara för att det kommer en droppe när du klämmer med handen. För det första har du säkert inte tränat in rätt handmjölkningsteknik, eller hur? Nej, det hade jag ju inte.
Den är inte så lätt.
Nej, det var för att göra lite speciellt. Alltså det är ändå en teknik man får spana in och lära sig.
Mm.
Och sen för det andra, liksom att det här, du har fortfarande råmjölk, det är små mängder.
Mm.
Låt nu bara din bebis amma för kung och fosterland, så kommer det komma mer och mer och mer.
Mm.
Det önskar jag att någon hade sagt.
Ja. Nu har du sagt det och tipsat om det.
Mm.
Så den kunskapen hoppas jag att många tar med sig nu. Och återigen så kan man ju gå in och titta då på den här skalan som du har där, eller vad du kallar den.
Listan.
Listan, ja. Just det. Listor är bra.
Sen får jag flika in en till sak bara. Det är ju, sen är det ju på inte ett sätt kört, bara för att man kanske behöver ge lite tillägg i början. Och en del bebisar behöver ju det, eller hur? Under en begränsad tid kan de behöva det.
Mm.
För att få energi och kunna komma igång och amma mer. Och det är ju inte liksom på något sätt varken ett nederlag eller någonting som säger att det har skitit sig. Utan om man nu vill helamma till exempel.
Mm.
Utan det går ju, med rätt stöd och hjälp kan man fasa ut det där.
Absolut. Ja, ja, det kan vara enstaka doser som behövs ibland. För ibland tar vi ju och tittar på om vi tycker att barnet är trött och slött till exempel. Då tar vi ju ett sockervärde, ett blodsockervärde, ett litet stick som med en droppe då visar vilket blodsockervärde du har. Ligger du väldigt lågt där, då behöver du ju kanske lite extra mat. Ligger du väldigt, väldigt lågt i det här blodsockervärdet, då kan vi ge glukos. Och det som finns så effektivt idag, det är en gel som vi gnuggar in i kinden. Alltså på insidan munnen, in där. Där gnuggar vi in glukos, ren glukos. Och då piggar barnet på sig väldigt snabbt.
Kan orka amma bättre då?
Och så orkar. Och så ger vi efter det, för då är ju barnet så låg i sina energidepåer. Så att efter det här glukosen, då ger vi en skvätt med ersättning. Och sen så kan barnet fortsätta att amma.
Man kan väl ge förälderns egen mjölk också, eller hur?
Exakt, precis. Ja, absolut. Är det så att man har pumpat ut och har lite mjölk innan, så kan man absolut, för det är ju det första vi ger, såklart. Det är ju mammas egen mjölk i första hand.
Och där är det också, det här har jag i alla fall lärt mig från Kristin Svensson, din kollega, att här är ju bra, även om man bara kan liksom handmjölka ur, låt oss säga, en tesked råmjölk. Så det är jättebra, eller hur?
Nu är vi inne på de där dropparna som är så värdefulla igen och som är så energirika.
Och att ibland i vissa fall, tror jag hon sa till mig, så kan det vara den där teskeden som får barnet att pigna till.
Ja, exakt. Mm. Men inget underlag och du är inte bättre eller sämre, skulle jag säga, för att du ger ersättning om när det behövs vid enstaka tillfälle.
Nej, ibland behövs det ju. Och ibland vill man ge.
Ja, men det där med att delamma, där skulle jag vilja ändå ge ett tips om delamma kan man göra. Men för att komma igång med produktionen på riktigt, så underlättar det om du helammar de första dagarna, kanske första veckan. Sen kan du delamma eller mysamma eller vad du nu vill kalla det. Men att trigga igång produktionen, det behövs lite regelbundenhet i början.
Jag tänker att produktionen blir mindre skakig då, om man kör igång den från början, så att säga.
Precis. Ja. Då har man lättare att få till de där delamningarna, mysamningarna sen.
Mm.
Lisen, vi har gått igenom en rad punkter idag och vi ses snart igen.
Vad roligt.
Och fortsätter. För det finns ju massor kvar. Under tiden så har Adrian fått energi av både sömn och bröstmjölk från dig. Fantastiskt ju. Men du, stort tack för idag.
Tack själv.
Vi ses snart igen.
Ja, vad roligt.
Och fortsätter våra, eller dina tips. Och jag flikar in.
Tror vi har lika tips. Stor tur då att jag har ett sovande barn med mig?
Ja, vi får väl se. Men det gör ingenting om vi har ett vaket barn. Det är också mysigt. Stort tack för idag, Lisen. Och välkommen tillbaks snart.
Med, tack.
Eller utan Adrian. Och Babys podcast kan ni följa på Instagram. Och då är det samma Babys podcast. Så vi hörs snart igen. Mer amning, tips, råd och skäl. 22 stycken som Lisen har listat inför att amma. Och det är gärna att du tar del av dem innan du startar upp din amning. Så vi hörs snart igen. Tack Lisen igen. Ha det gott. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.